Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Ja, då var vi här igen då, Erik, på Entreprenörsgatans coworking flexkontor.
Då var vi här igen då, John Andreas, med ännu ett nytt spännande avsnitt. Och vi fortsätter här vår session och vi spelar in det här direkt från en fantastisk vinkällare. Och nu närmar vi oss vissa ledigheter då, helt enkelt. Jullov, julledigheter, vi kommer in i en ny period av året, i vinter. Det är lite mörkt ute, så dagens tema, vilket är dagens tema, John Andreas?
Det fantastiska temat är julen och nyårslöften. Och hur vi firar jul, hur vi firar nyår. Det är egentligen det som är temat idag. Och vad har du för relation till julafton då, Erik?
Ja, precis. Det är väl lägligt. Och relation till julafton. Jag kommer ju ihåg mycket när jag växte upp. Det är ju det jag tänker på när jag tänker på julafton. Den klassiska bilden av givetvis julgran och jultomtar och julmat, julbordet. Alla de här grejerna egentligen. Julmust och mycket marsipan och choklad och i överflöd. Så det har varit mycket när jag växte upp. Och vi hade ju också, i och med att jag är faktiskt halvspanjor, så har vi ju lite traditionell julafton också i och för sig då. Men vi firar ju också att man gav julklappar, vad blev det? Den 7 januari, när de tre vise männen kom då enligt julsagan så här. För det gör man i Spanien. Så då delar man ut.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Julklappar där med. Så vi har ju haft två julaftonar egentligen. Man har ju fått julklappar vid två tillfällen då. Men det är lite min bakgrund så. Jag har ofta firat jul i Göteborg här. Vi har också spelat in podden med familjen. Och vår släkt har ju, eller är ju ganska liten faktiskt. Så vi har ju sällan varit ganska många. Utan det är kanske så här 5, 6, 7 personer. Så det har varit ganska litet sällskap och mer intimt på det sättet. Så lite övergripande min bakgrund till julen så. Hur har det varit för dig, John Andreas? Hur har du firat jul tidigare?
Det här är lite intressant. När jag var liten firade jag inte jul.
Spännande. Berätta.
Det här har du ingen aning om.
Det här har jag ingen aning om.
Före nu, ja, precis. Och det här är inte någonting som jag brukar dela med mig av faktiskt. Utan när jag var liten så var med i ett religiöst samfund. Mm. Och i det här religiösa samfundet så firade man inte jul. Mm. Och det påverkade mig ganska mycket när jag var liten faktiskt, för att alla i min klass fick ju julklappar och de pratade om julen, och våran jul var precis som vilken annan dag som helst. Inget märkvärdigt. Eller, nu ser jag att livet är märkvärdigt varje dag, men då såg man inte det, utan då kände man sig lite fattig, liksom att man inte fick julklappar som alla andra. Man kände sig lite utanför. Så det var där min jul började, så att säga, när jag var liten. Och så firade jag när jag var liten i alla fall. Men, så den var inte traditionell på något vis, utan vi kommer till julen lite längre fram här, hur jag firar den idag. Och, för jag firar julen idag faktiskt. Men vad handlar julen om för dig, Erik? Det här är intressant.
Det är intressant, en jättebra fråga. Och jag kommer ju inte från någon liksom religiös bakgrund på det sättet. Så det har vi aldrig gjort, utan julen har ju varit något annat. Det har ju varit mer att träffa familjen, mer det här sociala delen, mer av att ha en ceremoni. Kanske ärligt talat att ha en ceremoni överhuvudtaget. I och med att vi inte kom från, eller jag är från en religiös familj, så hade vi ju inga högtider egentligen. Alltså ärligt talat, jag vet min mamma är ju från Spanien och Madrid. Och lite sidostory så, men det hänger ihop. Det är att jag kommer ihåg när jag åkte dit när jag var liten och träffade mina spanska släktingar. Och där var det annat. Där var det annat. Jag kommer ihåg när jag var så här 10 år och hälsade på hos min mormor. Och hennes systrar var ju nunnor. Så här katolska nunnor. Och vi satt där. Det var ju sommartid då. Vi satt i deras vardagsrum och så här lite spanskt murrigt, om man tänker sig. Med stora kors på väggarna och tavlor på sista måltiden. Och så här väldigt, väldigt religiöst. Och det var ju en högtid som de hade. Och det hade jag ju, upplevde ju där då. Men vi hade ju inga högtider hemma i Sverige liksom, inte på det sättet. Okej, man fyllde år så firar man ju det i en tårta och så här, men det fanns ju inget annat. Jag vet, när man i skolan så gick man ju till kyrkan och där skulle man sjunga och liknande. Och det var ju annat då. Jag tänker att jag är mer öppen idag, men då var jag ju kanske mer hade lite mer svårare, ska jag säga, kanske för religion så. Idag är jag ju betydligt mer öppen och tänker på annat faktiskt. Men det var en spännande tid så här. Jag kommer ihåg också var något tillfälle i kyrkan, jag delade det här, där vi skulle sjunga så här Lucia och grejer. Jag vägrade ställa mig öppet. Det fanns ju inte på världskartan. Jag hade mina idéer om hur saker och ting skulle vara då. Så, men idag tänker jag att idag firar jag ju jul för att ha som ett speciellt tillfälle, en liten högtid tillsammans med familjen, någonting som är lite annorlunda utanför vardagen, nästan kanske som ett litet äventyr då, på något sätt. Så skulle jag väl förklara, det kan vara lite svepande kanske, men så skulle jag förklara, så därför firar jag jul. Var det ett svar på frågan?
Ja, det är vackert.
Och själv då liksom, varför? Och hur firar du jul och varför? Så här, vad ligger i det?
Ja, nu firar jag jul. Det gjorde jag ju, började med julafton faktiskt när jag gick i mellanstadiet. Då gick mina föräldrar ur den här religiösa samfundet och jag gjorde ju också det. Fast det tog lite längre tid för mig, för jag var ju så indoktrinerad i detta så att jag gick ur det sist. Fast när jag var så liten så fick jag ju ändå valet av mina föräldrar att du får välja själv vad du ska göra med ditt liv. Även när jag var så pass liten. Du får välja om du vill vara kvar eller inte. Så jag minns ju att jag var kvar i det här religiösa samfundet. Och de här människorna kom ju hem till mig. Jag hade sina föreläsningar. Och jag fick sitta och läsa böckerna där. Och det var jag. Fick jag sitta där med dem. Så, men till slut kom jag till en punkt då jag kände bara nej. Jag vill inte hålla på med det här mer. Liksom. Jag vill också fira jul som alla andra. Jag vill ha roligt. Jag vill ha presenter. Det var ju allting om julklapparna när man är liten. Liksom det. Jag vill också ha julklappar. Jag vill öppna de här presenterna. Jag minns första julen. Det här är så roligt. Jag minns första julen. Det här. Hur man såg julklapparna under julgranen. Liksom. Min mamma och de hade ställt upp det. Nu började vi fira jul. Liksom. Wow, vad spännande. Så det blev ju någonting extraordinärt. Liksom. Och jag minns att jag var vaken då, för att eftersom vi inte haft det som tradition, då fick vi öppna julklapparna så fort det blir julafton. Och när blir det julafton? Egentligen så fort den slår över 12-slaget, då är julafton. Så jag satt ju på helspänn där, vet du, väntas. Nu är det snart 12 och då kan jag attackera julklapparna. Och jag älskade ju att spela Nintendo 8-bit liksom. Mm. Det var ju vad jag älskade liksom. Och jag och min bror satt där och vi väntar och väntar. Och jag hoppade ju direkt på julklappen där jag visste att det fanns ett Nintendo-spel i liksom. För jag hade önskat mig DuckTales.
Det har jag spelat.
Har du spelat det? Ja. Och jag minns, jag bara rev upp de här. Jag och brorsan då satte oss. Jag tryckte in den i Nintendon, tryckte ner den, tick, tryckte på knappen och det blinkade till, frimlade till på den lilla 14-tums TV:n. Och jag satt där och han fick spela lite, men sen, jag är ju äldre så att jag, nej nu är det dags för mig. Och jag satt och spelade några timmar tills jag hade varvat spelet.
Ja.
Och det är ett så starkt minne när jag och min bror sitter där och man sitter och väntar på julklappen för första gången. Ja, det var vackert, det. Så det var ju mitt första minne av julen. Hur jag rev upp den första julklappen där som aldrig firat jul. Och den här gemenskapen med min bror liksom. Och det var spännande. Det var en väldigt fin upplevelse.
Hur gammal var du då?
Jag tror att jag gick i mellanstadiet då. Jag kommer ihåg, jag hade flyttat till ett hus och vi bodde i hus. Och minns det så väl liksom där. Och det var mellanstadiet. Och vad kan ha varit? Var är man emellan som 7, 8, 9? Man är 10, ja, mellan 10 och 12 år. Ja. Där någonstans. Ja. Det var då första gången jag firade jul. Så man var ju alltid en utbörling liksom, på det sättet att man kunde aldrig berätta om sina presenter för någon. Att man har fått någon julklapp. Och ibland fick man ljuga. Jag ljög ju också. Eller ibland liksom, jag fick en sån här grej. Liksom, för att man inte ville vara utanför. Så det skapar ju lite såna här saker som kan hända då, kom de här kontrasterna. Men jag minns det, jag var ju så stolt liksom, kunde komma till skolan där. Ja, jag varvade DuckTales på julafton där, vet du. Jajamän. Jag älskade ju Nintendo liksom. Så har du något sånt där extra starkt minne av julen?
Jag satt och tänkte på det här, John Andreas, så här. Det var så livlig livförberättelse du berättade. Så jag har två saker jag tänkte på. Jag vet, alltså en grej är att, eller en ganska stor grej, vi hade ju ett ganska traditionellt firande, men vi ville ju också ofta skoja till det. Vi har ju kanske en speciell humor då, så det här med att klä ut sig till jultomten till exempel, det gjorde vi ju med viss, lite annorlunda faktiskt. Min pappa hade ju inte sån här där långa skägget och så här plastansikte man kan köpa på Buttericks eller något. Vi skippar ju det, men vi hade julkläderna. Eller vi tog det som fanns i garderoben. Så det var ju ofta så här gamla gröna byxor eller någonting. Och så var det ju tomteluv och allting. Men en sak vi alltid gjorde, det var att pappa tog alltid på sig en Dracula-ansikte istället. Så det var så jag kommer jultomten, men det är Dracula. Så vi hade så här Dracula, så här latexgrejer va. Så det var ju väldigt speciellt när Dracula kommer julklätt jultomte och delar ut julklappar så här. Så det gjorde vi många år va. Det gjorde vi jättelänge. Så det är ett starkt minne. Och sen kommer jag ihåg en speciell julafton också, men jag kan inte ha varit gammal alltså. Jag kanske var 8 någonting, du vet. Och jag begrep ingenting, för när det väl jultomten kom så var det en tomte. Jag trodde väl lite på tomten då, det tror jag inte, men jag var ändå helt förvirrad, för det kom en tomte, delade ut massor av klappar alltså. Det var ju, alltså när jag var liten, det var ju sjukt många julklappar så här va. Ja, och så var det klart och då fortsatte man med julen. Och sen, kanske en halvtimme senare, knackade på dörren igen. Och då kom det en tomte till. Så jag bara, jaha, nu förstår jag ingenting. Och det kom jag ihåg. Och så fick man ju ännu mer julklappar, det var ju lika många det. Jaha, då var den där, det är klart. Men om jag kommer ihåg rätt så knackade det på dörren en gång till, en halvtimme senare. Det var en tomte till, så kom ännu fler klappar. Och jag fattade inte då va? Men jag tror att det var min pappa och min mamma och min bror som bara bytte om kläderna som alla tomtar. Så jag fick ju där bara, var helt förvirrad och tog emot mängder av julklappar. Så det är faktiskt väldigt livligt minne jag har. Väldigt fint minne. Så.
Verkligen, vackert. Vilket engagemang av de här tomtarna framförallt.
Ja men ovanligt sådär va, ovanligt. Jag har ju varit tomte själv flera gånger. När jag varit hos mina brorsbarn och hos brorsan sådär uppe i Gävle och liknande. Då är det jag varit tomten istället. Jag brukar också skoja till det så här. Jag vet inte. Ibland ser jag att det kommer en tomte och så kommer de ho ho ho. Och så delar de ut klappar och så här. Jag gillar ju att spexa till det lite grann så här faktiskt. Det gör lite annorlunda och så. Någon gång har jag hållit på att tappa byxorna och så här. Det blir roligt liksom. Det behöver inte vara så allvarligt allting.
Precis.
Precis. Så det är några minnen där. Och sen finns det ju såklart... mer som hör julen till, tänker jag. Till exempel maten. Något som julbord så här. Och där har det ju traditionellt varit att jag har gjort mycket innan. Jag faller ju frossat på ganska rejält, ska jag säga. Liksom. Jag har ätit allt möjligt. Och julmusten har ju gått åt ordentligt så här, va. Så har det varit någon gång under året som man verkligen har svullat på, så kanske det varit på julafton då. Idag gör jag lite annorlunda så här, men hur ser ditt julbord ut, Jan-Andreas?
Om du frågar mitt eller om du frågar mina föräldrars, vem ser du intresserad av?
Först kan vi ta titt på dina föräldrars då, kanske.
Då är det julskinka, ja. Det är rödbetssallad, det är hemgjorda köttbullar, det är sill. Det är mimosa, det är massa godis runt omkring, det är, vad är det mer? Det är lax brukar det vara, det är potatis. De kör inte brysselkål faktiskt. Ja, det är, och så är det sallad där och det är lite grönsaker, frukt och grönt. Men det är ju mycket det traditionella, prinskorvar. Så ser deras julbord ut faktiskt. Mm. Men hur ser mitt då ut?
Hur ser ditt ut då?
Ja, mitt blir ju lite annorlunda faktiskt. Jag brukar ju... Och det är mycket julmöst hos mina föräldrar också, det glömde jag säga.
Ja,
mycket julmöst. Och mycket drickor.
Ja.
Men mitt då? Hur skulle mitt se ut? Eller hur har det sett ut tidigare? Jag har ju varit vegan också, så att tidigare så körde jag ju vegansk. Gjorde jag vegansk... Jungman Jansson. Heter det va?
Jungman Jansson.
Nej, vad heter det? Janssons frestelse.
Menar jag. Så här, jag fick en bild någonstans till havs.
Janssons frestelse menar jag. Det finns på mina föräldrars julbord också. Glömde jag av att säga. Och det hade jag ju som en vegetarisk variant faktiskt. Som var väldigt, väldigt god. Så det brukar jag ha. Kommer nog inte ha det i år faktiskt. Jag har inte bestämt vad jag ska göra. Eftersom vi har odlat mycket så kommer jag nog göra en god pumpasoppa av något slag. Med lite saffran i kanske. Och lite grädde. Och så här som före tänker jag till vårat julbord. Och göra något annat. Inte så traditionellt faktiskt. Men ändå ha de traditionella inslagen så att säga. Och sen kanske någon liten stärkande rom vid sidan. Där kan man ju ta en liten hött av det. Det är inte fel eller när det ändå
det värmer lite.
Ja, det värmer gott. Och sen... lite godis och så kommer det vara. Jag kommer ha lite godis. Jag har köpt på mig ett litet lager som jag fått gömma där hemma. Så jag har köpt på mig lite lakrits, lite choklad och så här. Det kommer vara mycket frukt. Jag älskar ju mycket apelsiner. Jag älskar äpplen. Så det kommer finnas sånt. Och kommer det finnas mer. Och vi kanske gör någon paj och älsklingen. Och kommer det vara, eftersom vi kommer fira förmodligen med hennes föräldrar då, så kommer jag göra någon varm, kommer köpa en varmrött lax, tycker jag är ganska gött att ha till oss, lite potatis och lite söt potatis, någon god sallad, kanske göra någon god kall sås till fisken då, tänker jag. Så att jag brukar variera mitt julbord. Ett tag gjorde jag en fin linsgryta med jultema på, med julkryddor i, med mycket ingefära och kanel och sånt här i, och peppar och så det ser annorlunda ut. Jag har inte ett fast julbord om man säger så, utan jag gillar ju att vara flexibel faktiskt.
Det är bra.
Hur ser ditt julbord ut?
Alltså vi är inte så traditionella här året faktiskt, eller traditionellt så har vi ett klassiskt julbord med julskinkan och inlagd sill och alla de här grejerna. Ris à la Malta och prinskorvar. Vi brukar köra spanska köttbullar och sådär. Det är magiskt. Och marsipan. Vi brukar köra på en sån här stor fet marsipangris som vi har på bordet efteråt då. Så det är jättefint. I år tänkte vi faktiskt att vi skulle köra catering. Så vi kommer inte att ha något julbord sådär. Vi kommer inte göra det själva. Utan vi kommer beställa in alltihop. Och anledningen till det är att det är ganska mycket det är klart det är mycket att stå i så här. Men vi vill gärna lägga tiden på liksom pynta och socialt och så här, istället för att stressa med maten. Och jag vet ju min mammas idé också, framförallt liksom, istället för att stå där och laga mat precis det sista, så vill hon gärna också göra det då. Annars brukar vi också hjälpas åt med allting liksom, styr upp och sådär, inlagd sill och sånt. Men vi tänkte att det skulle bli lättare för oss det här året. Och jag kommer faktiskt idag eller helgen, för att göra det lite extra julmysigt så här, så kommer vi kanske skaffa en julgran också, tänkte jag. Så det ska vi ha så att det är allting på plats så. Men det är någonting vi tänkte testa i år. Och sen tänkte jag givetvis också att lyfta det, att vad är det på bordet då? Vi kommer ju ha ett så här ekologiskt julbord, det är ju liksom catering så här, med bra produkter och råvaror. Men det finns ju, och det är ju också värt att lägga till det där då, det är ju lite olika aspekter där, tänker jag, att det är ju jul, så man kan ju passa på att unna sig, kanske inte är det bästa ordet, men passa på att smaka så här, va, och leva och ta en extra rom, en hot så här liksom, eller shot kanske man säger, men hot säger man. Ja. Lite så där. Men man behöver ju kanske inte gå, eller man får känna efter vad man är själv då, man behöver inte gå all in på allting. Det var mycket så jag gjorde förr. Och liksom äta sig fördärvad, och nästa dag är det fortfarande matkaos, fortsätter man så här och så släpper man alla tyglar. Det kan man ju göra om man vill, men man kan ju också tänka att, jo men vad har jag för råvaror här? Vad är det för mat? Är det bra grejer? Mår jag bra av det? Visst, jag kan äta lite extra och så här, men jag kan ju också se till så att jag mår bra, så att jag dagen efter kan röra lite på mig eller träna om jag känner för det. Så att själva julledigheten blir en bra harmonisk tid, tänker jag. För sig själv och familjen kanske. Istället för att nu är det jul, nu äter man för mycket av allting och sen ligger man på sofflocket i 2 veckor då, och avvaktar tills livet ska börja igen så här. Vilket kanske, ja, det är mörkt och så, men så man liksom håller en bra livsstil under julen också, tänker jag. Så här, så man håller igång det. Hur tänker du själv där, John Andreas? Med så här liksom ett hälsoperspektiv på det hela.
Ja, hur jag tänker kring det. Jag tänker det låter jättebra. Och jag kommer ju garanterat nu, för nu har jag haft ett extremt händelserikt år. Och jag skulle egentligen åkt iväg på ett meditationsretreat här, som jag skulle ha varit på från 16. Igår faktiskt skulle jag påbörjat den. Igår. Nu spelar vi in podden tidigare här, så att ni vet det. Inför så kommer nu på söndag. Skulle jag egentligen varit iväg på en 10-dagars meditationsretreat, så hade jag inte ens tänkt fira jul. Men den har ju blivit inställd på grund av corona. Men så där hade jag tänkt hela upp mig, alltså komma ner i varv, jobba med de stressfaktorer som har kommit med året. För vi får ju mycket stress och press liksom utifrån, och man jobbar mycket och det händer mycket saker. Så det var, så jag fick ju ändra mina planer. Så nu blir det att det här blir ju sista poddavsnittet vi lägger ut för året. Och jag tänker ta det lite lugnare med träningen. Jag tränar ju ganska mycket, så jag ska ta det lite lugnare, för att min kropp behöver också återhämtning. För det var det som var tanken med retreatet också. Så jag ska bara ta det lugnt och bara njuta faktiskt. Gå ut i skogen, ta mina kallbad, umgås med vänner som jag kan umgås med, och bara ta det väldigt lugnt och njuta av det som jag ville njuta av liksom, och äta gott. Jag äter ju alltid ändå hyfsat sunt liksom. Det är, alltså om man tittar på mina maträtter jag äter, så är det ju 9 av 10 gånger så är det väldigt nyttigt. Alltså jag kommer inte ens ihåg senast jag köpte någonting ute. Jo, det gör jag faktiskt när jag tänker efter. Det var för 2 veckor köpte jag en pizza, men det är väldigt sällan jag gör det faktiskt. Så jag brukar äta ute. Så jag brukar alltid laga min egen mat liksom. Jag kommer bibehålla det. Kommer äta lite mer godis, för att jag har köpt på mig ett lass som sagt. Det kommer gå åt. Så jag kommer bibehålla den här hälsan ändå. Och återkoppla mer till mig själv. Bara ta det lugnt faktiskt. Det är lite så jag kommer göra den här julen. Och äta gott. Alla har ju olika perspektiv. Vad är gott? Det är ju det. Jag älskar ju nyttig mat. Så för mig är det ju gott att ta en rom eller ta en GT om jag vill det någon gång. Inte i de här enorma mängderna, utan 1 eller 2 räcker liksom. För jag är ingen... Jag har ju varit med i ett religiöst samfund som ni vet, så jag är ju inte emot... Jag är inte för att någonting ska bli sekteristiskt, eller man ska bli att man ska gå all in i någonting. Och det här är det enda rätta sättet att göra. Så det är därför jag är ganska öppen liksom, att se, okej, okay, vad funkar för mig? Ja, det här fungerar för mig. Jag kan ta en då och då. Jag bibehåller min hälsa. Så lite så ser jag på det. Men nu ser du på presenter då?
Presenter?
Ja, julklappar!
Ja, hur ser jag på presenter? Alltså, vi brukar bara ha något litet som är varandra. Vi gör ju inga stora grejer av det nu för tiden. Till mina brorsbarn, de får ju lite mer grejer då. Så vi har ju presenter, men väldigt lite. Men jag tror att det är kul att ha någonting. Jag tror att man ska skippa de här grejerna. Jag tror det är viktigt för att... Ja, det blir mer lustfyllt allting, va? Mm. Ja, jag vet inte. Men jag vet, i mitt förra jobb, där gav man ju presenter på jobbet till varandra. Men jag kommer ihåg att där hade vi ju julspel. Så vi satt ju där på kvällen, lite glugg och grejer på jobbet. Och man skulle köpa något för max 100 spänn och så här. Och sen la man alla grejer i mitten, någon slags pott. Och sen spelade man kort här för mig. Och så kunde man liksom vinna grejer och rotera, jag vet inte. Men det var ju himla roligt så här, va. Så det är lustfyllda i presenter tror jag är viktigt. Och jag tror att, precis som du kanske är inne på det här då, att man behöver inte vara all in eller för hård på någonting. En del kanske inte delar ut presenter alls. Ja, det kan man göra. Men jag kan ju tycka att det blir lite torrt alltså. Det blir lite torrt så här. Jag tycker att man kan göra någonting så att det blir lite roligare så. Så presenter, ja. Från Erik här. Och jag vill också göra en reflektion på det du berättade om återhämtning. För jag är på samma linje faktiskt. Och det har varit ett händelserikt år, och jag tror många får lyssna där ute, så det har också varit händelserikt. Det har hänt väldigt mycket på många olika sätt. Så man har inte någon aning om. Du vet, vi sitter där och planerar 2020. Vi ska vara så här och så blir det så. Så här, som en svart svan. Ingen visste ju någonting om det här innan. Så jag kommer också satsa på avslappning och återhämtning och kallbad och springa i skogen i shorts, vilket jag gillar, och sömn och vila och yoga och liksom lite träning däremellan, va? Så den vill jag också flika in. Men presenter kan jag återgå till, för det är kul. Hur ser du på presenter, Jan Andreas? Har ni presenter?
I min familj, alltså, vi är presenter till barnbarnen då, till mina barnbarn, och inte mina barnbarn, men till min systers barn då, för det, hon är den enda familjen som har barn, om man ska säga så. Jag har ju också barn, men det här är ju också någonting då som kommer upp. De är vuxna nu, så de är ju inte nära mig just nu i dagsläget, så att vi har ju inte den nära kontakten, så jag kommer inte träffa mina barn vid den här julen. Och det är smärtsamt. Det är smärtsamt att inte träffa dem man älskar liksom. Men det, så är det när man bor ifrån varandra och inte kan ses liksom. Så jag kommer inte träffa mina systers barn heller, utan vi kommer fira jul. Bara jag, min partner, min älskling, och kommer vi åka till mina föräldrar, så att det blir bara vi liksom. Bara vara där några timmar, sen åker vi tillbaka till svärföräldrarna då. Och där ska vi fira julen. Och jag har faktiskt gjort en present, en julklapp.
Okay.
Jag har gjort en julklapp till min mamma, har jag gjort. Första gången jag gjorde en julklapp, och vi brukar inte ge julklappar till de vuxna, brukar vi inte göra. Jag brukar bara göra till barnen i familjerna liksom. Mm. Det är oftast till dem vi ger. Av någon anledning, jag vet inte varför det har blivit så. De har bestämt det. Så är det, men jag har gjort en julklapp till min mamma, så det ska bli roligt att se. Jag har gjort en, och det är tack vare min partner då. Hon älskar ju konst och konstnär liksom, så satt vi där och pillade en dag liksom. Så gjorde jag en, skar ut Playwood-skivor, och så la man någon, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, ja, man la någonting på där. Sen la jag massa kottar, jag la massa mossa, jag la kottar av olika slag, alltså från många olika sorters träd. Och så la jag, vad heter de här blommorna, ja, det var någon blomma också. Lite olika grejer la jag i bark och så här. Så gjorde jag ett träd som, ja, med jultema på, som är väldigt, det blir väldigt fint, som hon ska få, som hon kan hänga upp på väggen,
ja,
av mig då. Så det ska bli kul att se vad hon tycker om det.
Hoppas hon inte lyssnar på det här avsnittet innan då.
Det bästa med min mamma är, hon har ingen aning om vad jag gör.
Kommer någon granne och knacka på, jag hörde det här. Nej, jag får den här presenten.
Jag har ju lagt ut på Instagram när jag gjorde det här liksom, med den här, så att folk får se att man kan faktiskt göra saker liksom. Och det är för att inspirera och motivera människor som jag lägger ut vissa saker, för att visa, ja, så här kan man göra på julen. Man kan plocka kottar. Vad kan man använda kottar till? Jo, man kan göra ett konstverk. Man kan göra ett julpynt. Så det blir ju ett julpynt som min mor kan hänga upp på väggen.
Mm.
Och det var jätteroligt liksom att göra det. Så det ska bli kul att se. Men man älskar ju att få presenter. Vem älskar inte att få presenter? På riktigt?
Nej. Det gör ju alla, eller gör man ju.
Ja, men det här är väldigt intressant. Det här är så här, den här är viktig. För jag hade ju väldigt svårt att ta emot presenter. Okej, vi pratar inte bara om högtiden nu, utan vanligtvis att ta emot en present. Utan, nej men den här skulle du inte ha gett till mig. Och, nej men är du säker? Och, alltså den här biten. Hur ser du på det? Var du sån också? Eller hur är du när någon ger dig en present?
Nej, alltså jag tror att... Nej men jag, om det är inom familjen så är det... Då är det okej liksom. Då har jag inga såna känslor som kommer upp. Eller på något sätt. Då är det normaliserat liksom. Det är normen på något sätt. Det är okej. Men jag kan ju kanske relatera till om jag skulle få en present utanför det. Vilket sällan händer. Eller en present i form av en komplimang kanske. Du vet, sån här grejer. Det är jag inte alls van vid. Då vet jag att jag ska hantera. Nu kanske jag vet det på sätt och vis. För nu kan jag... Jaha, jag har lärt mig det. Att jag kan tacka och ta emot. Och låta det funka in. Sen kanske jag får jobba lite på det. Så att det faktiskt sjunker in. Så att det inte bara är något man säger. Men det är ovanligt att få det. Så den erfarenheten har jag. Faktiskt. Lite reflektion där så.
Ja. Och varför jag nämnde det var för att jag hade ju väldigt svårt att ta emot presenter liksom, för att jag levde efter, jag vet inte, jag har fått någon förebild eller en sån här föreställning om att ensam är stark och man ska klara sig själv, ja. Och ingen ska väl ge mig någonting, och men när jag mådde som sämst liksom, då minns jag hur jag fick öppna upp, ta emot, embracea. Och så läste jag någonting om Dalai Lama då liksom. Läste mycket om honom också. Hur han sitter ju där och tar emot massa människor som kommer med gåvor till honom. Och så kom det en kvinna som hade, kom en jättefin, jag kommer inte ihåg vad det var, något klädesplagg, någon fin kjol eller någon fin tröja eller, men hennes egna tröja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Den var helt sunkig, den var trasig och allting. Och hon ger den här nya till Dalai Lama då. Och han tar emot den. Och så är det en reporter som gör en bok om honom. Som blir förbannad på honom. Men varför tar du emot den? Hon har ju ingenting själv. Det är för att hon vill ge mig den. Om jag tackar nej till den så mår hon ju dåligt liksom. Och jag försöker leva efter den liksom. Att faktiskt göra, ta emot mer. Att ta emot mer. Men det, jag minns liksom när jag började ta emot mer. För då skapar man en glädje hos den andra. Att han tog emot den liksom. Och jag har ett konkret exempel faktiskt häromdagen. Då jag tackade till en present. Det var en vän till mig som kom. Men jag har en havremjölk här till dig. Eller en sojamjölk här, du kan få den. Nej men det behövs inte, sa jag. Liksom, då tackar jag dig. Ja. Men du tar inte emot, ska du ta emot? Ja, okej. Okay. Men jag har ju den här choklad, den tar jag direkt. Choklad gillar jag, vet du. Och då blev han ju glad liksom. Så att det handlar ju lite om att faktiskt, även om man inte alltid behöver det, jag skulle egentligen tagit emot den här första.
Ja.
För att skapa den här glädjen, men det blev ju bra ändå.
Ja.
Och det är ju lite det man kan faktiskt, man gläds mycket om man tar emot. Och sen, behöver jag ha den här sojamjölken? Eller behöver jag ha den? Nej, den är fortfarande oöppnad hemma. Men den skapar ju en känsla i honom som är viktig. Och jag har fått presenter förr också som jag har tagit emot och glatt tagit emot. Men jag har inte haft någon användning för dem. då har jag skickat dem till en annan som älskar den. Skickar den vidare, pass it on, liksom. Vi kom ju bort lite från jultemat så, men jag tänkte avrunda lite om hur jag ser på julen. Jag ser julen som en fantastisk möjlighet att skapa kontakt och gemenskap och känna värme, närhet och kärlek. Det är egentligen det julen handlar för mig. Mm. Det är kärlek, omtanke. Det är det, att finnas där för varandra. Så handlar julen om för mig.
Jättefint. Och jag är på samma linje då. Jag vill också gärna uppmana då kanske att, eller för egen del kommer jag göra, vi kommer båda göra det här, återhämtning och så, men att under julledigheten bli lite mer analog. Jag pratar ju ofta om vad det är, den digitala nomaden. Det pratade vi om här innan på inspelningen också då. Men under jul och så här, så det finns ju stort värde att vara analog också. Det är ju som att det finns ju alltid, visst är du digital, men då kanske du behöver vara lite analog med. Det är ju inte alltid ett motsatsförhållande, eller en harmoni kanske, en symbios. Så jag ville väl gärna uppmana att uppmuntra att kanske lägga ifrån sig mobilen och stänga av datorn och umgås och vara social och äta gott och röra på sig. Och bara vara, existera i nuet. Så det är lite så som jag tänker kring jul då. Mm. Så vi kan ju gå vidare här. För idag är ju grejen också, kära lyssnare, att vi har ju dubbeltema idag.
Mm.
Du nämnde ju temat där innan, John Andreas. Och så här, vi följer ju på där, för vad är det som kommer efter jul? Om julen är sociala, mysiga, god mat och vänner och återhämtning och de bitarna, så kommer ju nyår sen.
Mm.
Och vad gör man på nyår, John Andreas? Vad är det man brukar göra? Vad är det många gör på nyår?
Mm. Jag vill bara göra en reflektion på ditt sista, det som du sa sist här om återhämtning och så. Jag vill också faktiskt, det finns faktiskt en möjlighet här med återhämtningen också. Att faktiskt titta på, vad är det jag vill med mitt liv? Vilka steg behöver jag ta för att leva egentligen på det sättet så som jag vill leva? Vilka drömmar vill jag ha? Vart vill jag någonstans? Då har man faktiskt möjligheten att titta på det. Vart vill jag komma någonstans? Vad vill jag med mitt liv? Och söka den informationen som finns inom sig och ta den hjälpen som finns i litteratur, på olika digitala saker, fast vi pratar om att man ska vara analog. Kanske ha en plan att okej, men det här ska jag börja med. Att ta tag i de bitarna, att börja försiktigt i små steg, trappa upp det. Och ta den hjälpen som finns. Både jag och Erik är ju coacher, så det kan kontakta oss också i den frågan om du skulle behöva coaching. Så det var en liten snabb reflektion på det du sa där. Men nio år. Hur ser nio år ut för mig och hur har det sett ut innan? Jag kan berätta hur det såg ut innan. Innan. För ett tag var jag ju som sagt levande död. Jag orkade inte fira någonting i många år. Alltså jag var ju helt, jag var ju bottens botten. Så att jag har inte firat egentligen nyår på många år på riktigt. Jag har inte firat nyår, för jag har ju varit, som sagt, jag har ju varit så deprimerad, stressad, pressad. Så det har inte funnits den glädjen som nyår kan göra, eller de här olika högtiderna, även julen. Alltså det har ju bara varit en stress och press för mig tidigare, i många år. Och då firade jag inte det på något speciellt sätt, eftersom jag inte mådde bra. Och samma sak, även julen firade jag inte under många år på det här sättet. Alltså att bara med min familj då, inte mina föräldrar och så här, men bara i en väldigt sluten krets med mina barn och så. Men det var ju aldrig riktigt den känslan, för att jag mådde inte riktigt bra. Och man behöver ju må bra, därav återhämtningen som vi nämner. Och jag har inte firat nyår på många år. Men nu, hur firar jag nyår nu? Den ser alltid annorlunda ut. Allt förändras hela tiden. Jag är inte den som firar upp raketer och så. Det är inte min grej. Jag kan titta lite på fyrverkerier. Men jag tycker det är snarare finare att titta på stjärnorna. Om det är en stjärnklar himmel liksom, tycker jag är mer vackert. Och hur vill jag fira min nyår i år? Så kan vi ta det. Det är det närmaste egentligen. Jag vill fira det med min partner. Och så kanske om det är stjärnklart, titta upp mot himlen. Se sjön i mörkret. Sitta där med något glas. Äta något gott. Bara njuta tillsammans. Det är egentligen så jag vill fira nyår.
Det är lite på samma linje som det här, lite mer avskalade så. Lite analogt så här, tänker jag.
Mycket analogt. Ja, mycket
ja,
analogt.
Ja, Tänk att det har blivit ett begrepp analogt. Det är jättekonstigt. Det är det som är det normala liksom. Någonstans. Va? Men det låter jättefint.
Ja, tack.
Så.
Hur ser du på nyår då?
Ja, nej, men, ja, vi brukar nog... Eller jag kommer ihåg när jag var liten. Då var vi ofta ute... Eller jag smällde ju smällare. Så mycket, mycket vet du. Och jag är en av mina bästa vänner då, barndomskamrat där. Vi förstått mig gott och så här såklart, men sen smällde man ju smällare och raketer och allt möjligt. Mm. Det var ju som ett fullskaligt krig där, kommer jag ihåg. Och då hade man ju, nu har man inte det på samma sätt, men då hade man ju smällare, mycket så här Thunder Kings och allt vad de hette.
Mm.
Och det var ju rök överallt i den där lekplatsen var på, som ligger, det är som två liksom radhuslängor och sen i mitten där mellan dem så är det som en stor lekplats. Så med, längs med radhuslängorna så sköt de ju raketer och sånt. Medan jag och alla andra killar då oftast sprang runt och kastade smällare. Så det var ju bara rök överallt. Så det var som var i något, så här, något fältslag under 1600-talet. Jag gillar ju det. Jag har snackat om det i något tidigare avsnitt. Så där höll vi på och härjade. Och sen kommer jag ihåg när det började lugna ner sig efter en stund. Så bara, okej, vad ska vi göra nu då? Men då spränger vi grejer. Så då brukar jag brukar ha sådana här modellgrejer. Jag har ju byggt modellplan och sånt länge liksom. Och de brukar ju inte göra något med. Utan de har ju varit hemma då, så här pansarvagnar och flygplan och sånt. Så ja, men det är lite smälla och lite krig och så. Så vi spränger dem. Så då hade vi på lekplatsen och la in så här Thunder Kings i dem. Och så lekte vi med det ett tag. Så mycket sånt, mycket action på den tiden alltså. Och ja, allt, av någon konstig anledning, jag hade ju alltid fler modellplan sånt, så det är alltid fler saker att spränga till nyår. Så ja, jag hör ni lyssnar den här destruktiva Erik här, men det var väldigt roligt kan jag säga.
Började ni smälla innan nyår?
Nej, aldrig någonsin. Eller det tror jag att jag har ingen minne. Kanske, nej, jag tror inte det, du vet. Jag blir fortfarande irriterad på det, ärligt talat. Klockan är inte slagit 12 och så du vet, 10 minuter innan så bara fyrverkerier överallt. Jag fattar ingenting. Jag blir fortfarande lite så här upprörd, nästan lite irriterad. Du kan ju inte börja smälla innan 12. Det är klockan 12 du börjar.
De har ju redan börjat smälla nu.
Ja, vad håller ni på med? Så där så. Men nu för tiden så är det ju mer avskalat. Det är lite som jul faktiskt. Det brukar vara med brorsan och liksom närmsta familjen, mamma och brorsbarnen och så här. Inget, ja, så skumpa och så. Ha lite skoj, lite musik och så. Så inget spektakulärt. Ibland kan det vara någon liten, om det är någon party eller fest där man åker någonstans. Men det händer ganska sällan faktiskt. Det är också en ganska avskalad högtid. En avskalad högtid så.
Ja, oh, fint. Ja, jag får en reflektion direkt när du berättar om barndomsminnena där.
Ja, när vi spränger grejer.
Ja, nu spränger grejer. Jag började ju innan då när jag var liten liksom. Jag och en vän liksom var ute och så. Han hade lite smällare så vi smällde lite på gården och så här. Tänkte inte mer på det. Jag kanske inte ska ta den här. Men jag tar den i alla fall, den här historien. Den är lite hemsk den. Så den gav ju lite mer liksom. Men så smällde vi och så gick vi iväg. Jag och han. Och helt plötsligt så kommer det en man bakifrån. Är det ni som kastar in smällare i brevlådorna? Nej, vi gör inte något sånt. Jag vet att det är ni. Och eftersom det är jag som är den verbala av oss två, så jag håller ju dialogen med den här mannen. Och det här är ganska hemskt faktiskt. För jag var, hur gammal är jag då? Kanske också i mellanstadiet. Från ingenstans så har han ju en trasig smällare. Han tar mig i nacken, trycker in smällaren i munnen.
Oj.
Du ska aldrig mer smälla smällare, fattar du det? Och kastat in det i några brevlådor liksom.
Mm.
Och så går han bara därifrån liksom. Och där står jag och min vän bara helt borta så här. Wow. Och det är en scen som har spelats med mig i många år. Att jag tänker, alltså vilken ilska och frustration man kan ha inom sig liksom.
Mm.
Att gå på ett litet barn.
Ja då, jag hör dig.
Liksom och bara, herregud. Så det, jag fick ju den reflektionen för att jag smällde ju innan. Men jag slutade att smälla innan.
Mm.
Efter den händelsen. Mm. Så att då vill inte jag ha med smällare att göra egentligen liksom. Och sen dess har jag egentligen aldrig smält en smällare förrän jag fick barn själv. Och då sköt vi upp några nyårsraketer.
Ja,
men det var ju när jag hade barn själv. När mina barn var små, då smällde vi lite grann. Inte så mycket, jag har aldrig gjort det till en sån jättestor högtid på det sättet. Men vi smällde och hade roligt och umgicks tillsammans, jag och mina barn och familj så. Men innan dess, hela låg barndomen, där smällde jag den enda smällare efter det. Så det är viktigt hur man är som människa. Att vad är det vi vill sprida för budskap ut? Det är det julen handlar om också. Och det ska vi sprida varje dag. Inte bara på julen eller bara på nyår att det ska vara. Nej, man ska sprida ut den goda energin varje dag.
Exakt, exakt. Och jag måste då passa på att fråga där. Du delar en berättelse där. Precis. Vad är det för liksom budskap du har fått ut av den? Eller för lärdom som du har fått ut av den?
Lärdomen är kasta inte smällare i brevlådor. Nej, jag gjorde inte det. Lärdomen är att det faktiskt finns människor som inte mår bra. Och när man är liten så är det inte så enkelt att faktiskt veta vad som är rätt och fel. Jag brukar säga att det finns inga rätt och fel, men alltså vad som ger gynnsamma och ogynnsamma konsekvenser. Så det har jag lärt mig om är att jag får ta vara på mig själv. Mm. Därför går jag självförsvar.
Mm. Mm.
Alltså att jag ska kunna hantera en sådan situation. Och det är inte lätt när man är barn. Man lär sig, man formar sig. Vi har ju pratat om paradigmer, vi har pratat om pålagor innan. Liksom att allting formar en. Och det formar mig till att bli en... Ingen kommer sätta sig på mig.
Mm.
En av de händelserna har gjort det så att ingen någonsin tillåter aldrig någon att göra det.
Mm.
Liksom, och det har jag lärt mig. Det är en erfarenhet att jag vet att jag står på mig. Det får döda mig i sådana fall.
Mm. Nej, men det är vackert där. Tack för att du delar det också, John Andreas. Så, ja. Givetvis, va? Och det är ett jätteviktigt budskap. Och nyårsafton, nyårslöfte har vi också. Och det är då jul och så äter man mycket då kanske. Och så är det nyårslöftet som kommer. Och så lovar man någonting, säger jag generellt, så här, generella termer. Ofta kanske någonting om hälsa eller man ska träna och sådär och köpa gymkort. Alltså det är ju ett dokumenterat faktum att det blir ju fantastiskt många nya gymmedlemskap och grejer det här januari, februari kanske liksom däromkring. Och sen händer ju någonting, det är att folk droppar ju av från de här gymmedlemskapen och någonting uppstår ju. Och vad är det som händer liksom? Vad är grejen med nyårslöften? Hur jobbar du, John Andreas, med nyårslöftet?
Jag har aldrig några löften. Varför har jag inga löften? För att då blir det ett måste. Då blir det ett krav. Och det tycker inte jag är ett hållbart sätt att se på livet. För att livet är föränderligt. Allting kan hända. Så att jag har inga nyårslöften. Men jag har mål. Mål är någonting annat än ett nyårslöfte. Målen kan vara flexibla, men att man går mot det hållet, det man vill leva. Jag vill ha en bättre hälsa. Ja, men jag ska gå till gymmet varje dag, jag ska göra det här. Okej, okay. Men vad är målet? Varför ska du gå till gymmet? Ja, det är för att må bra, för att få en hälsa. Ja, men behöver jag inte gå till gymmet varje dag för det? För att nå det målet, för att må bra. Då kan jag gå ut i skogen, jag kan hålla på med yoga, jag kan cykla, jag kan springa, jag kan simma, jag kan klättra i berg. Jag kan leka med barnen på lekplatsen och springa jaga, jag kan leka krig med dem. Alltså, om det är hälsa man vill åt, då behöver man inte låsa sig fast vid att ja, jag ska till gymmet, för det är oftast det. Och nu ska jag börja träna. Du kan träna i vardagen, promenera till jobbet om det är hälsan du vill åt. Så det gäller att definiera vad är det för löfte man vill ha. Vill man ha en personlig utvecklingslöfte till exempel? Okej, vilka strategier kan jag använda för att utveckla mig som människa till exempel? Okej, det är det här och det här. Då får man titta, kan jag göra de här olika strategierna? Eller är det vilket löfte, om man ska sätta löften då? Okej, vad är det jag vill med löftet? Vill jag sluta med något? För det är oftast det, många vill sluta röka, många vill sluta dricka, många vill sluta festa så mycket, många vill sluta gå på krogen så mycket. Då får man ju, om man ska sluta med någonting, då ska man börja med någonting annat. Så man ska byta ut, det blir mycket lättare. Så att man byter ut hela tiden de här sakerna till mer hälsosamma val. Mot som följer det livet man vill leva. Leva sitt drömliv. Så då har man en möjlighet att faktiskt ta de stegen och reflektera över julen som vi pratade om. Föra in de vanorna långsamt i små etapper. Lite så ser jag på löften, nyårslöfte. Du då?
Nej, men jättebra. Jo, men det ska svara på. Så jag har en motfråga här, men om jag kommer ihåg det. Vi får se. Men jag gör aldrig löften. Så här, jag har jobbat på det sättet heller då. Och anledningen till det är ju att jag upplever det väldigt det blir lite bra, va? Det, för ofta uppstår ju luften som alltså ett löfte som du har ju berättat här, så att om jag kommer på det här vill jag göra, och så ska jag lova det, jag ska träna då liksom. Det är för hastigt på något sätt. Ett löfte, det är som man går ut och festar en kväll och så kommer man på någonting och så har det här är mitt nyårslöfte och så ska jag göra det hela året. Det är lite seriöst liksom. Utan det måste vara mer grundat. Eventuellt om man då kanske har något personligt löfte som man har arbetat med själv under en lång period, att man vill ha ett visst mål. Det kanske funkar, men nyårslöftet är den klassiska benämningen att ja, jag ska börja gå till gymmet 4 gånger i veckan, eller 2 gånger i veckan, eller 1 gång i veckan under nästa år. Jag ser att det är väldigt svårt att faktiskt få det att hålla. Det blir för glättigt på något sätt, va? Det behövs något annat, det behövs ett djupare ramverk. Det behövs målsättningar, huvudmål och delmål. Det behöver en process, det behöver så här DMO som jag brukar jobba med, så här daily method of operation. Det behöver ju någonting varje dag. Och det är liksom inte ett löfte längre, utan det är ju ett projekt liksom. Det är ju en livsstilsinriktning. Så därför gör inte jag det, men och om jag skulle göra det så kan jag vara ganska hård på att faktiskt hålla det också. Det kanske också är en av anledningarna till att jag inte vill göra det. För om jag inte ser att det är reellt liksom, realistiskt, så blir det svårt att fullfölja den planen. Jag kan inte bara säga saker och ting. Jag är jättesvårt för det. Jag en reflektion där, och det var inte ett nyårs... Det kanske var ett nyårs... Jag tror inte det var ett nyårslöfte, men det var kanske 2016... Nej, det måste vara tidigare. 2012 kanske, någonting där. Där jag var på en fest och det var några goda vänner och vi hade väl druckit lite grann så här. Inga stora mängder, men någonting sådär. Och vi gjorde ett löfte så här att vi skulle göra en svensk klassiker tillsammans. Det var själva grejen då. Så vi skulle springa, vi skulle cykla och vi skulle åka skida, alla de här grejerna. Och det var ju bra där och då. Men jag hade ju lovat det. Så min värld var ju det hugget i sten. Det var jätteviktigt för mig. Hur blev verkligheten sen då? Det blev ju att jag gjorde 2 svenska klassiker. För jag körde ju hela det racet och en till. Men ingen av de andra, jag tror inte de körde något lopp faktiskt. Så det var ju någon så här som rann ut i sanden dagen efter. Eller kanske en vecka efter då. För mig så blev det ju, jag blev ju ganska besviken faktiskt. Får man väl sagt någonting? I min värld är det ju så. Då kan jag vara lite envis kanske. Men då är det ju så. Då är det ju så. Jag förstår inget annat. Det är som när jag var student. Och du går ju ännu längre tillbaka i Spanien. Bodde där, var 18-19 bast så här. Och jättetrevligt. Och här kommer jag och är svensken liksom. Om jag säger något, då är det så. Så... För att bygga de här relationerna och bli goda vänner, och har man blivit det och byggt en relation, då kanske jag bjuder hem dig till Sverige någon gång eller något så här. Men då är du hugget i sten. Du liksom. Jag sträcker ut en hand till dig och du är min vän här nu för den perioden och antagligen resten av livet. Så ser jag på det, eller har sett på det. Men så träffar jag de här jättemånga jättebra människor från Sydamerika och Colombia och Argentina och Chile och så här, Mexiko, många mexikaner. De hade en helt annan inställning. Första träffen bara, kom hem till mitt land. Vi får bo här, du kan stanna hur länge du vill. Som ett löfte då på sätt och vis. Men jag trodde ju aldrig på dem. Jag fattade att vad du så kan man inte göra. Jag kände inte de här människorna. Hur ska jag komma in där? Jag hade jättesvårt för det då. Idag ser jag att de faktiskt är genuina. För jag har ju faktiskt åkt dit och träffat dem också i efterhand då. Så det är olika perspektiv på löftet. Så jag kanske svävar ut där. Men...
Nej, fantastiskt. Jag kommer sväva ut lite också om löften. Ja, varför inte jag ger löften? Har jag gett löften? Absolut. Jag var ju i en relation i 17 år. Mm. Jag gifte mig. Mm. Och höll det här löftet så in i bomben. Även om jag kände att det inte var riktigt rätt. Ett tag. Det här känns inte rätt. Men jag håller det så länge. Varför håller man det här löftet? Det är för att jag har lovat. Man håller vad man lovar. Det är så jag är uppvuxen. Jag är uppvuxen, man håller vad man lovar. Så är det bara. Och jag höll detta i så många år. Men jag mådde sämre och sämre och sämre och sämre och sämre. Och jag ska inte gå in på exakt vad allt detta grundar sig i. Det grundar sig i självkänsla och pålagor. Allt detta, varför man gör de valen man gör. Men efter jag skilde mig så sa jag till mig, jag kommer aldrig lova någonting till någon överhuvudtaget. Men jag kan säga, vi har mål och vi har mål. Och vi har gjort ett mål tillsammans, Erik och jag. Vi sa att vi ska släppa ett avsnitt i veckan på podden. Och det har vi levererat nu i ett år kan man säga. Och det var vårat mål. Det var vårat löfte till varandra fastän vi inte sa att det var ett löfte. Men vi hade det som mål att det är det vi vill göra. Och så vill vi se ifall vi vill fortsätta nästa år. Och det vill vi göra. För det har varit så givande från alla lyssnare som har kommenterat och börjat följa oss. Och vi har fått mycket respons tillbaka att vi faktiskt gör skillnad. Att ni uppskattar det här vi gör. Och tack till er alla där. Så att vi fortsätter ett år till. Tack vare er!
Magiskt.
Så det är lite så varför jag gör löfte längre. För att det kan bryta ner den också. Att det blir ett måste, det blir ett krav. Och jag tycker inte det ska vara krav på det sättet. Och som man ska dämpa en lite. Jag kom bort lite. Ställer du någon fråga?
Nej, men jag tycker det är jättebra liksom. För det är olika perspektiv på löftet.
Ja.
Vad betyder löftet?
Mm.
För jag kan ju se också, jag har också varit i relationer eller i situationer. Där jag har tänkt, men så här är det ju. Kanske inte ett uttalat löfte, men det skulle ju kunna ha varit att jag har sagt, nu är vi tillsammans här eller någonting. Och så känns det knasigt liksom, inte helt hundra. Och så fortsätter man i alla fall, för man har ju sagt det här. Lite när ensam är stark och man ska klara av det och man ska kunna komma över alla motgångar. Och det är visst, det är en dal där, men vi fortsätter, vi kör, det kommer lösa sig. Jo, någonstans finns det ju ett värde där egentligen liksom. Mm. Om det är i solljuset, eller så kallar det. Om det är rätt vänt på rätt sida. Så här, ja, men jag vill ju ha hälsan och träningen och jag arbetar för det och det känns bra liksom. Jag får energi. Visst, det är tufft ibland. Alltså livet är tufft. Ska du bygga en business eller bli en coach eller och vad den är liksom. Men fantastisk hälsa, så kommer man ha motgångar. Det finns ingen annan, variant liksom. Det tror jag att ett ögonblick på. Så det kommer vara tufft. Och det kommer komma tillfällen när man känner, men jag skiter där. Mm. Det är ingen idé liksom. Ja, men där någonstans har du ju ett löfte då, tänker jag, till dig själv. Att du vill uppnå det här och det här. Då gäller det att komma igenom det. Men någonstans finns det en gradskillnad här.
Mm.
När det inte funkar längre liksom. När det inte går, när det känns som att det är på väg åt fel håll, eller jag har tappat grejen eller motivationen, eller något som inte stämmer, jag är på väg åt något annat, vad är det jag tänkte. Där tror man måste vara ödmjuk och snäll och ha lite självkärlek och faktiskt titta på, men vad är det som händer då?
Mm.
Hur ser det ut? Hur vill jag leva då?
Nej, jag håller med, jag gör en reflektion direkt där, att man kan ju fastna, som jag fastnar i olika mönster och beteende, vissa relationer, fastnar i vissa yrkesval. Och man känner sig låst ibland. Man känner, ingen energi, men man är fast. Man är fast. Hur ska jag komma ur de här bitarna? Man kanske går igenom en skilsmässa. Eller vet inte om man ska göra skilsmässa, som i mitt fall. Hur ska jag göra? Vilka steg ska jag ta? Men man känner innerst inne, det här känns inte rätt. Då gäller det att titta. Stanna upp återigen. Julen är fantastisk för det. Då har man möjlighet. Alla lov, alla semestrar kan man stanna upp. Om man känner att man vill göra en förändring i livet. Och faktiskt ta den hjälpen som finns, för det finns mycket hjälp ute i vår fantastiska värld. Människor som har gått igenom samma resa, gått igenom skilsmässor, tagit sig från botten upp till toppen, hittat sitt autentiska jag, lever fantastiskt fint. Det finns människor som gör det. Och det jag menar är att man alltid kan lära av varandra. Vi kan alltid lära oss av våra motgångar, från det som är smärta. Smärtan är inte farlig. Det är det som är det intressanta, är att den här motgången, den säger dig någonting. Den säger någonting. Det här är inte så du ska leva. Det är inte så du vill leva. Framförallt. Alltså, smärtan är bara ett verktyg. Det är ett instrument för dig att förstå att jag ska ta mig någon annanstans. Jag behöver lära mig någonting. Varför känner jag den här smärtan? Varför får jag de här resultaten hela tiden? Det är det som är så intressant. Och ibland ser man inte det. Ibland behöver man ha hjälp utifrån. Någon som kan komma in med andra ögon. Och där kommer jag och Erik in. Vi kan komma ut med ett helt annat perspektiv blandat med våra egna erfarenheter och vad vi har upplevt i våra liv. Det var en liten reflektion
där. Absolut där, och absolut där. Vi avslutade, eller när klient avslutade igår då, det var färdigt med ett program som vi kör, och där har vi ju primalhjulet sådär. Där tittar vi på träning och lek. Det är lite ovanligt så här. Går man till en vanlig PT så här, om en lek liksom. Eller det sociala, men det här är ju aspekter inom primal liksom, så vi bygger våra liv och vår livsstil. Så vi tittar ju på lek och det sociala och ute i naturen. Du nämnde skogen och sånt innan.
Mm.
Ja, men alltså, det är ju vansinnigt viktigt. Och om man då kanske har en situation, eller man ska ha nyårslöfte, eller man är i ett uttalat löfte som man inte känner att det här, det går åt rätt håll. Jo, men då kanske man ska ta och bli analog lite grann återigen här. Få lite momentum här där man kan landa, grunda sig och egentligen koppla ifrån möjligtvis då. Det kanske är ute i skogen och liknande. Få annan stimulans, se andra saker, hamna på ett annat ställe, tänka nya banor och sen se tillbaka och få in lite ny input och datainformation. Och kanske en coach då, om man behöver den hjälpen såklart, så finns ju vi också här givetvis. Så det finns ju alla möjligheter att komma framåt och gå mot den livsstilen man vill ha såklart. Ett löfte kan vara en del mot den vägen, såvida man inte låser sig fast mot något som inte hjälper framåt.
Jag håller fullständigt med dig i detta och tror vi ska avrunda här. Och det jag vill säga är att ni får ha en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och glöm inte att ni är unika, magnifika, fantastiska. För det kommer aldrig komma en människa som dig igen på den här planeten. Det är ett faktum. Så god jul och gott nytt år från mig, John Andreas.
Det är ett faktum. Och god jul och gott nytt år. Och verkligen landa, lite skön återhämtning. Njut av julen och nyår givetvis. God jul och gott nytt år från mig.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.